Vi tonar in. Exteriör någonstans i Karibien. Vi befinner oss på en fregatt någonstans i Karibiska oceanen. Solen står högt på himlen och endast en lätt sjöbris smeker den saltstänkta stäven på skeppet där det ligger stilla och guppar med revade segel. Några måsar skriar till samtidigt som de slår en lov runt stormasten för att sedan vända inåt land. På däck står en samling pirater med dragna svärd och över relingen på skeppet sitter en planka på vilken det står en kvinna. Piraterna tycks hota henne. En av piraterna som är lite mer pråligt klädd än de andra, antagligen kaptenen, tar till orda.
Nu ska du tala om för oss var du gömt kartan!
Kameran gör en åkning ut efter plankan och upp till ansiktet på kvinnan som inte rör en min. Vi ser att det åter är en ung Diana Larsson. Klipp tillbaka till kaptenen.
Nå, hur blir det? Det är bäst du talar om det. Annars låter vi hajarna ta hand om dig.
Från vänster kommer plötsligt Ola svingande i ett rep i en vid båge över däcket. Med bägge fötterna sparkar han omkull kaptenen som svär i fallet. Ola hoppar av alldeles vid relingen och gör tecken till Diana som nickar till svar. De två gör varsitt elegant svanhopp över relingen och ner i vattnet där Tobbe väntar i en rodbåt. Tobbe hjälper dem bägge ombord på båten och de tre sätter sig vid varsitt par åror. Diana tar ut ett ihopvikt papper som hon haft innanför skjortan och kastar detta på durken. Kameran gör en inzoomning på pappret och vi kan läsa Agil kartläggning, produkt X. Klipp till helbild av rodbåten samtidigt som de tre tar i full kraft och börjar ro i takt bort från skeppet med de svärande och skrikande piraterna. En delfin dyker upp framför båten och gör några smäckra hopp för att heja på våra hjältar medan de med god fart försvinner i fjärran.
Hej och välkommen till Väg 74, en piratcast om mjukvaruutveckling. Nej, jag menar ju en podcast såklart. Jag fick lite sådär, jag blev lite sugen på bada.
Ja, så. Ja, det börjar bli dags nu känner jag. Det här vädret är ju inte...
Det har ju varit kanonvårdagen nummer ett i år här i Stockholm.
Jaså, har ni haft sol och grejer?
Ja, orättvist. Gassat.
Orättvist. Vi har ju för sig haft 10 grader för första gången i år, men det har inte varit någon sol.
Nej. Nej, men det har varit en riktigt mysig dag i Stockholm tycker jag. Jag tror att det är många som har tagit promenader och sånt där. Men inte vi. Vi har suttit och preppat avsnitt här hela dagen.
Mm, precis.
Vi ska prata om Agile Chartering som vi har valt att kalla för någon form av agil kartläggning eller lättviktskartläggning.
Mm. Precis.
Vi ska också zooma in.
Mm, det ska vi göra.
Och sen tänkte vi plugga våran kanal också.
Våran Slack-kanal, ja.
Mm.
Senast idag där så... fick vi för oss att dela ut lite klistermärken så att alla som ville i den kanalen fick få ett klistermärke. Så jag har lite klistermärken att skicka här nu i veckan. Förhoppningsvis när det här avsnittet släpps på fredag så har alla som vill fått ett klistermärke hem i brevlådan. Utom möjligen Viktor som ska få ett klistermärke skickat till australiska ambassaden i Tokyo. Det kanske tar någon dag extra.
Ja, du får komma ihåg att sätta på ordentligt med porto.
Ja.
Ja.
Jag tar nog hjälp där faktiskt av postombudet att bestämma porto. Ja.
Och han säger att det är 600 kronor kostar det.
Ja.
Ja, nej, men jag tror att det är en av våra lyssnare som lyssnar längst bort ifrån Sverige så att säga.
Mm. Det kan nog stämma. Det är en bit
jag har för mig att vi har någon lyssnare i Seattle-trakten också.
Okej. Okay.
Mm. Nej, men hoppa in på vår Slack-kanal och snacka lite med oss där.
Mm.
Det händer lite grejer fram och tillbaka där.
Mm. Senast diskuterades det teleskopord och översättningar av kodlukt, eller codesmell.
Jag lyssnade på Filosofiska rummet här i veckan.
Det låter jättemossigt. Jag har aldrig lyssnat på det Filosofiska rummet, men, nej, men det kanske är rafflande.
Det är inte så rafflande, det är ett vuxet program kan jag säga. Men det som hände där var att de pratade om bekräftelsejäv. Det vill säga confirmation bias.
Mm-hmm.
Och jag tänkte så här direkt, så här, det är så det ska heta ju.
Mm.
Det var en jättebra svensk översättning tycker jag. Vi går ju...
Ja, för bias har ju varit ganska uselt.
Ja, bias har varit
det uselt. Det låter jättekrystat.
Ja, men jäv då för bias.
Just det.
Och just confirmation bias blev bekräftelsejäv då. Så idag, vad ska vi prata om för jäv idag?
Idag ska vi prata om aktör-observatör-jäv.
Mm.
Eller aktör-observatör-asymmetri tror jag det kan kallas också.
Mm-hmm. Varför är det asymmetriskt då?
Jo, för att det handlar om hur man förklarar saker eller beteenden beroende på om man själv är aktör eller observatör.
Okej, okay, så här om du... Så här, hur du rationaliserar för dig själv och andra varför du gjorde som du gjorde, eller?
Ja, precis. Att man har en tendens att när du själv har gjort någonting så har du ju alla parametrar och alla... Du vet ju exakt liksom, vilken situation du befann dig i. Och då är det väldigt lätt att hitta, ja, ibland bort förklaringar, men också förklaringar. Liksom. Att, jo, ja, men jag var tvungen att göra så där för jag hade inte mer tid, eller...
Mm.
Eller jag kunde inte komma snabbare till jobbet för det var trafikstockning på Kymlingelänken. Nej, jag vet inte.
Mm. Jag hade gärna lämnat in min uppgift idag, men tyvärr så tuggade hunden sönder min uppgift.
Ja.
Så den kommer imorgon.
Men som du istället är observatör, då har du ju ingen aning om aktörens situation. Och då har du väldigt lätt att istället använda bara så här... skylla på personens personlighet eller sådär. Ja, ja, men det där är en lat jävel. Så det är klart att han inte har lämnat in rapporten i tid.
Okej.
Okay. Eller ja, det där är ju en .NET-utvecklare. Det vet man ju hur de är. Liksom.
De skriver ju aldrig tester.
Exakt.
Så det är klart att det blir buggigt då.
Mm.
Jag känner att jag faller ju i den där gropen jätteofta.
Mm.
När jag liksom... För mig själv, liksom, det där kan jag ju rationalisera. Liksom. Ja, men det där, alltså, det förstår jag allihopa. Att det var ju därför det blev som det blev.
Mm.
Medan jag också ser på andra så här att... Ja, men det där är ju hur lätt som helst. Varför gör de så där?
Mm. Och det där är ju något man får jobba med. Liksom se det från den positiva sidan hela tiden. Eller liksom se folks beteende i det positivaste ljus man kan tänka sig. Liksom.
Ja,
ja, men de gjorde förmodligen inte så där för att de är dumma i huvudet, utan de har anledningar liksom.
Ja, det blir, alltså det är extremt svårt, men det är ju en mycket roligare inställning.
Mm. Verkligen.
Att ha grundinställningen att de gör inte så där som du sa, att de gör inte så där för att jävlas med någon, utan de visste inte bättre, de hade inte tid eller vad det nu var, vågade inte ta sig tiden eller vad det nu kunde varit.
Mm.
I alla fall om du ska ha någon längre relation med någon, då tror jag att det är en bra grundinställning.
Verkligen.
Annars blir det liksom konfliktkurs på en, eller så, kollisionskurs på en gång.
Mm.
Det är apropå det här, om vi spolar tillbaka lite grann till Filosofiska rummet. De pratar ju om olika jäv så att säga, och sen så sa de, ja men kan vi komma runt det här? Och det är extremt svårt. Vi kan inte göra det. Vi kan dock vara medvetna om att det finns en hel uppsjö olika jäv.
Mm.
Och men det betyder ju inte i sin tur att vi liksom kan skylla allting på sånt. Man kanske måste liksom göra någon form av ansträngning.
Mm. Det var vist sagt. Ska vi kasta oss över huvudämnet?
Det tycker jag. Lättviktig kartläggning. Det här är ju någon form av motpol till kravarbete.
Mm.
Håller du med om det?
Mm, det kan man ju säga.
Krav, jag har ju själv aldrig jobbat med i några rigorösa kravprocesser. I alla fall inte varit den personen som har gjort det kravarbetet.
Nej.
Jag vet inte om du har varit.
Eller så här, planerat upp projektet i Microsoft, vad heter det, Planner? Eller Plan, Project Planner?
Ja, MS Project.
MS Project, ja.
Mm. Det har jag faktiskt sett några så här sköna, vad heter det, Gantt-diagram. Mm. Och då ser jag där liksom, och på en gång så bara, ja, det där kommer ju att ändra sig några hundra gånger.
Ja.
Vi pratade om planning fallacy i förra veckan. Mm, planeringsjäv då då.
Mm.
Men
vi kanske ska säga det att det här lättviktig kartläggning, det är ju, vi har ju fått det ifrån samma bok som förra veckans avsnitt. Liftoff. Ja. Att en sån här kartläggning är bra att göra i samband med en liftoff.
Men det går kan vara en av aktiviteterna.
Exakt, men det går naturligtvis att använda även för sig liksom.
Ja, och det här handlar ju då om att kartlägga och inte att spesa saker och ting. Och vad vi vill åstadkomma är någon form av liten plan. En liten, ja liksom något sätt där vi kommer igång. Vi kan jämföra det med en traditionellt kravarbete som kan se ut på åtminstone tre sätt. Jag tänker att jag tar tre exempel här.
Mm.
Det skulle kunna se ut så här att det som vi kallar för sponsor. Vi introducerade ju det begreppet i förra avsnittet.
Med plånboken.
Ja, personen med pengar. Mm, precis. De skaffar sig ett kontrakt och säger så här, men det här arbetet vill jag ska utföras. Och så ger de det kontraktet och kommer överens med ett arbetslag eller ett utvecklingslag som gör det här. Ja, typ så här, sponsorn är så skicklig så att den liksom, den har gjort allt kravarbete och sen så bara slänger den över det här kontraktet i knät och säger så här, men vad tror ni om det här? 600 000. Ja, men det är taget. Och så kör vi.
Mm.
Det finns ju ganska många nackdelar med det enligt mig. Det kanske finns någon fördel också.
Det brukar ju bli jättebra. Det brukar alltid träffa exakt rätt på 600 000.
Mm.
Och exakt rätt på den tiden man har förutsatt sig.
Ja, jo, det är det. Det är bara det att kvaliteten inte blir något bra då. Mm. Det blev exakt så mycket pengar och tiden blev rätt också.
Men fast det blev en tumme.
En trasig tummetott i fel färg.
Ja.
Nej, men det är ett sätt. Eller ett annat sätt kan vara att den här sponsorn då ger allt förtroende till en projektledare. Som i sin tur sitter och tuggar igenom och funderar och klurar och utkommer en kravspec.
Mm.
Som den projektledaren sen då ger till arbetslaget.
Mm.
Ja, typ så här, gör det här nu. Och det tredje sättet är att när sponsorn ger liksom projektledaren sitt förtroende och projektledaren tuggar igenom det här, utkommer en jädra massa spec igen. Och projektledaren delar upp det här på flera olika lag. Mm. Lag 1, lag 2 och lag 3.
Mm.
Det här är ingen vidare, tycker jag. Det gör nämligen så att det här skapar hinder då det sätter ett flöde som är främst baserat kring dokumentation. Mm. Processen blir tungrodd för att du försöker bara göra liksom spesar, det blir dokument, dokumenten ska granskas, tittas på. Den här tunga processen då, det brukar sluta i att okej, visst, vi kan göra er en kravspes och vi har gjort den precis enligt spes och ska ni ha förändringar, då blir det dyrt.
Mm.
Och förändringar blir det ju såklart.
Mm.
Och sen tvistar alla om varför det blev så dyrt och sådär. Ja, hela den stora missen är att vi fokuserar på en tung process.
Mm.
Och utkommer liksom det här processtänket kring dokumentation. Vad vi vill göra egentligen är att vi vill ju ha den här lättviktiga grejen. Vår lättviktiga kartläggning. Och då fokuserar vi på att hitta informationsvägar istället.
Mm.
Och sen breddar vi den. Så vi lär oss att kommunicera och samarbeta.
Mm, precis. Det är ju egentligen det vi är ute efter är dels att vi vill att alla inblandade ska få en samsyn på vad det är som ska utvecklas och hur, hur arbetet ska bedrivas.
Mm.
Och sen så är det ju liksom någon form av teambuilding också, att jobba ihop stakeholders och kärnteamet och allting, liksom, att få ihop dem lite grann. Sådär. Som du säger, hitta kommunikationsvägar så att alla vet vem som är vem och hur vi pratar med varandra. Liksom.
Mm. Och det är mycket smidigare än att skicka ett papper hela vägen.
Verkligen.
Så vi bygger egentligen upp det här systemet på ett gäng värderingar och lite principer.
Mm.
Vi har 5 stycken värderingar och 5 principer som följer ur de värderingarna. Då. Vi värderar oss i hela systemet.
Mm.
Alltså vi tittar på våran, och när jag säger hela systemet då menar jag de personerna som är inblandade i den här utvecklingsansatsen.
Ja.
Det är vårt system och vårt sammanhang, så att säga, vårt kontext. Och principen som följer ur det då, det är att vi fokuserar på interaktionen mellan människor. Vi fokuserar på idéerna, vi fokuserar på agerande och utfall och delar och helheten.
Mm. Att bygga kommunikationsvägar.
Mm. Och det är lite intressant där, för att när jag tänkte efter på det här så tänkte jag så här, men vi fokuserar på hela systemet, på helheten. Det är bra, det är viktigt.
Mm.
Men vi fokuserar också på delarna. Alltså individerna.
Mm.
Och interaktionen mellan individerna. Så det är liksom, det är både stora saker och små saker.
Mm, precis.
Och då har vi den här värderingen också att vi samarbetar. Det finns ett otroligt bra, jag kommer inte ihåg vad det uttrycket kommer ifrån, men principen blir då att vi liksom riggar scenen för nästa akt.
Mm.
Jag tycker att den är väldigt bra. Jag vet inte vad jag hörde den första gången, men kortfattat så är det så här att om vi nu kör sprintar eller timeboxar, då ser vi till att vi jobbar på ett sånt sätt så att det går bra att fortsätta nästa timebox. Så vi bränner inte massa skepp. Vi gör inte massa dumheter. Utan vi går in för att det här är ett maraton snarare än en sprint. Och det är därför jag tycker lite grann jag ogillar uttrycket sprint.
Mm.
Men vad vi vill göra egentligen, principen är att vi riggar scenen för nästa akt. Det ska bli nästa akt också, om vi vill.
Mm.
Sen har vi en tredje värdering som jag har valt att kalla för TFS.
Mm. TB skrev jag bara.
Mm. Vad betyder TB för dig?
Tillräckligt bra, kort och gott.
Mm. Fast jag tänker så att vi ska kidnappa TFS-uttrycket.
Mm, det är smart.
Så vi kidnappar TFS.
Team Foundation Server.
Exakt. Och så det betyder egentligen tillräckligt för stunden.
Mm.
Så kör ni TFS, ja, det kan du ge det på. Vi lever och andas TFS.
Mm.
Kortfattat så betyder det bara så här, men vi jobbar tillräckligt för stunden. Vi gör inte mer.
Precis. Det är en ganska bra princip. Ingen goldplating här.
Nej, vi kör TFS.
Mm.
Så ni som känner så här att vi får en så här konstig process när jag körde i halsen så här. De har sagt åt oss att vi måste använda oss av TFS och allt vad det innebär. Då kan ni säga, vi kör redan TFS.
Mm.
Jaha, åh fan. Utan att ljuga.
Ja.
En fjärde värdering är en bra start.
Mm.
Det här älskar jag också. Det här uttryckssättet som de använder sig av i boken här. Då. Jag vet inte var det är snott ifrån. Men i mätvärlden, där sätter vi mål. Och så följer vi upp på det.
Mm.
I den här världen som kretsar kring att mäta saker och sånt. Och många säger ju att mäta, att veta etc. Men vi skiter i det just nu. Men, nämligen i möjligheternas universum, där slår vi an en ton. Och så ser vi vad som händer.
Mm.
Det är mycket trevligare tycker jag.
Det måste jag fundera på ett tag för att förstå. Men
mm-hmm. Nej, men vi sätter ett kontext. Mm. Vi jobbar med vårt kontext.
Mm.
Och sen så liksom ser vi hur världen vecklar ut sig så att säga.
Mm.
Vad händer när vi gör så här? Jaha, nej men det där blev inget bra. Men då skruvar vi lite på vårt kontext. istället för att jaga mätvärden. Ja, men jag vet, du kommer säkert ihåg när vi sa att vi ska ha 85% testtäckningsgrad för våran kod. Mm. Vad händer då? Man får ju oerhört knasiga tester.
Mm.
Man jagar testtäckning.
Mm.
Man kanske får tester utan en search. Man bara motionerar kod i onödan.
Det blir väldigt dyrt, framförallt för att det tas från så här, den sista procenten, den är ganska, sitter ganska långt inne.
Den är riktigt, riktigt svår. Jag har i några hobbyprojekt som jag har gjort kommit upp i 95% testtäckningsgrad.
Mm.
Och det var extremt svårt.
Mm.
Som du säger, det sitter hårt inne. Och den sista värderingen då i det här lättviktskartläggningen är det ständiga lärandet.
Mm.
Det är ett fint uttryck. Det känns nästan lite slitet, tycker jag, men ändå, så jag tycker ändå så här, jag satt och sög på den här karamellen rätt länge. Det behövs ett ständigt lärande.
Mm. Laminera inte den här kartan.
Nej, precis. Och är det så här, startar du liksom ut och är tvärsäker på någonting, då kommer det sluta med att du tvivlar på saker och ting. Men om du börjar med tvivel istället, då kommer det förmodligen sluta med att du blir lite mer säker på din sak.
Mm.
Det är en mycket roligare väg. Marie Fredriksson har en låt som heter Den ständiga resan.
Alltså?
Den är fin. Den kommer jag att tänka på när jag hör det ständiga lärandet.
Får vi höra den låten i podden nu?
Ja, den spelar förmodligen precis just nu.
När jag tänker på den ständiga resan genom livet.
Så det här är liksom, det här var värderingar och principer kring våran här lättviktiga kartläggningen. Så om vi nu ska ta oss an en lättviktig kartläggning, hur ska vi göra då? Ja, innan vi berättar hur, för det är nämligen, vad ska vi kalla det? Det är tre stycken komponenter som en kartläggning består av. Det är syfte, inriktning och kontext. En lättvis kartläggning består alltså av en SIK.
Ja, det stämmer. Så ni kan just tänka inriktning här brukar vi översätta alignment med. Jag satt och funderade hur vi brukar översätta alignment.
Mm.
Samsyn översätter jag det till, men
ja, men då blir det SSK. Det blir inte en bra förkortning.
Nej, det är sant.
Utan SIK är bra, det är bättre, kommer en SIK simmande mot dig.
Segelsällskapet, nej.
Ja, det kan också vara något skridskosällskap. Södertälje skridskosällskap. Du får välja Södertälje skridskosällskap eller en fisk.
Mm. Då tar vi fisken
alla dagar. Nej, men ett syfte då, den tillhandahåller inspiration och vision och mission.
Ja.
En inriktning då, den ena laget helt enkelt, som vi var inne på förut.
Mm.
Och vårat kontext, det sätter gränser och passar in våran utvecklingsansats liksom i ett sammanhang.
Var passar vi in någonstans? Och vilket stöd har vi från omvärlden? Och sådär.
Mm. Så när vi gör en sån här kartläggning, då jobbar vi i två sessioner. En liten sådär startup där vi, och sen så följer vi upp med hela laget. Så att vi börjar med affärssidan och skapar ett litet utkast för syftet då. Och sen hoppar vi på liksom session nummer två, där vi kör en kartläggning med hela laget och liksom den här communityn runt, stödet runt laget. Så liksom, så hela kärntruppen med alla slipsar och sånt där. Och sen så, ja, de som sitter runt och behöver vara med.
Mm.
Vi pratar lite grann om det i lift-off-avsnittet.
Mm, precis, vi definierade ett helt gäng roller där.
Ja. Så vi ska köra vår lilla lättviktskartläggning, och då rekommenderar vi att vi kör i två sessioner. Och när vi gör det här så ska vi försöka samlas på en och samma plats. Och det gör vi gärna då i ett rum som har en bra bordsplacering och så väggar. Där vi kan rita på väggarna eller på whiteboards eller på en upphängda papper. Vi har massa post-its, vi har pennor, precis. Vi har tejp etc.
En bra bordsplacering är ju också, vet jag att författarna här uppskattar ju att man har typ runda bord. Eller att man har liksom mindre grupp, alltså grupp, vad heter det? Gruppmöblering heter det.
Ja, jag gillar det också. Och just runda bord.
Mm.
Det funkar med små fyrkantiga bord också, men runda bord är mycket mysigare. Mm. Eller ovala. Man kan nörda ner sig i det där snacket, men det är liksom, ja, när alla kan se alla vid ett runt bord.
Mm. Det är en liten brist vi har på vårt kontor, har insett, där vi brukar köra en del såna här sessioner. Mm. Och att vi har ju liksom ett stort konferensbord som går att dela i fyra, men det blir fyra stycken väldigt otympliga fyrkanter som dessutom inte är speciellt välbalanserade och som man sitter väldigt dåligt runt.
Ja, det vore nice om man kunde dela upp ett fyrkantigt bord i fyra runda bord. Mm. Men det rent geometriskt så är det svårt att få till. det är också så här, det här kanske känns som självklart, men när ni kör såna här möten, några saker som jag uppskattar väldigt mycket, det är dagsljus.
Mm.
Jag kommer ihåg vi satt, och det här var just med när jag var med i Agile Alliance, så var vi på ett möte på ett hotell. Och så satt vi ner i en källare utan dagsljus. Det fanns inga fönster.
Mm.
Det var deprimerande.
Mm.
Så vi bröt ungefär varje timma. Och så gick vi bara ut. Gick vi några meter och så gick vi ut. Och det var liksom så här absolut nödvändigt. Jag var helt utmattad efter den helgen.
Mm.
Suttit i möte i typ 16, nästan 20 timmar på två, tre dagar.
Mm. Ja, det där har man ju märkt även liksom när man har suttit på ställen och programmerat. En del, man har ju varit i så här team som har haft teamrum som har liksom högt upp i huset och fin utsikt och så där. Det är ju jättetrevligt. Mm. Och sen så finns det de där som, där man hamnar typ i källaren. Där det på sin höjd finns ett fönster i taket ungefär för att släppa in lite ljus. Och sen är det där, det går inte att jobba så.
Är det rent deprimerande, vilket för mig till nästa punkt här också, som folk bara, men det där är ju självklart. Men jag gillar när det är högt i tak. Och nu pratar jag om rent fysiskt.
Mm. Inte plus billigt alltså.
Nej, inte billigt.
Det är bra om det blir billigt också i högt i tak. Men
ja, det ska det vara. Nej, men är det 3 meter i takhöjd? Och lite mer. Det är otroligt trevligt.
Ja.
Och då återigen i det här mötet när vi satt inomhus och inte hade något dagsljus. Det var lågt i tak där.
Det kändes det verkligen som... Det bästa av det bästa.
Nej, inte. Det var inte bra. Det var det jobbigaste mötet jag varit på någonsin.
Det är fördelen med vårt kontor. Där har vi i alla fall högt i tak.
Det är det. Billigt och bokstavligt.
Ja.
Sen ska det finnas snacks.
Precis. Det är förplägnad måste man ha. Snacks och dricka. Mm.
Snacks och dricka, det är viktigt. Frukt. Och det är ju lite personligt vad man vill ha. Eller hur? Vissa vill ha frukt och nötter. Andra vill ha ost, kakor. Jag föredrar när det finns, när det är lite, det är en hel del protein så att säga.
Mm.
Vissa är så här kolhydratsjunkies.
Godis och chips och sånt.
Mm. Chips är gott också, men ja, det är inte riktigt så här. Det är inte workshop-käk tycker jag.
Ostgratinerade pommes frites.
Ja, det kan jag ha.
Chili cheese fries.
Mm. Nej, men då har vi liksom satt en, vad ska vi kalla det, en lite ram och scen här för hur det ska vara.
Mm.
Vi ska göra vår kartläggning här. Vi har våra värderingar, vi har våra principer. Vi ska ta oss an den här, och då är det viktigt att jobba med de här tre komponenterna, den här siken, syfte, inriktning, kontext. Och sen så har vi ett bra rum. Nu behöver vi ha lite deltagare här också.
Mm. Det kan vara bra.
Då,
annars blir det väldigt tomt.
Då behöver vi en produktägare. Vi behöver en sponsor, vi behöver laget och vi behöver en mötesledare. Eller någon form av mötesunderlättare. Nu tittar Tobbe på mig här som jag vore en utomjording. Vad är en underlättare? En facilitator såklart. Jag har varit på massvis med möten där just den här mötesledaren då gör ett strålande jobb. Och får tillbaks folk på banan när de håller på att diskutera detaljer. Och liksom så här, nej men upp med blicken och titta så här, vad var det vi höll på med? Ska vi verkligen diskutera det här? Nej, utan vi pratar om det här.
Ja, det är ju en konst det där.
Det är en konst. Och det märks när du har ett bra möte. Ibland behövs det inte mötesledare eller en facilitator, en underlättare. Men ibland behövs det verkligen. Jag tror att...
Och det är när det behövs som man saknar dem.
Ja.
Det är lättare att se när de saknas än att inse vilket bra jobb de gör.
Ja, verkligen så. Ja, nej, men den här produktägaren då, vad ska den personen göra? Den personen skapar ett utkast och är ansvarig för att rekrytera laget för det här jobbet som ska utföras sen då. Och det är lite kul, är lite intressant. Hur ska det här gå till? Ja, det kan gå till på lite olika sätt och det ska väl egentligen bara ske i enlighet med organisationens värderingar.
Det är ju bra om det gör.
Ja, och det är mycket bra om det gör det. Sponsorn, vad ska den personen göra då? Eller de personerna göra? Nej, men de ska jobba med produktägaren på det här utkastet. Och de är också med på det här, på resten av mötet. Laget eller den här kärntruppen, ja, den kommer ju utföra en del av förarbetet kanske, om det behövs något. Och de kommer också utföra arbetet så småningom. Och de kommer också få med och bidra till det här utkastet. Till den här kartläggningen också. Annars är vi där igen med någon form av lite mer traditionellt kravarbete. När man kastar saker över en vägg.
Precis. Eller trycker ner i halsen på laget.
det är inte artigt att göra det.
Nej.
Och så är det ineffektivt också, tror vi. Anser jag. Nej, men så ser det ut. Nu har vi våra värderingar, principer. Vi har våra tre komponenter, våran SIK, syfte, inriktning, kontext. Vi har rummet, hur det ser ut. Vi har personerna här. Nu ska vi börja kartlägga S-et i SIK-en, syftet. Så när vi ska kartlägga det här syftet då, det som ska hända här är att vi ska få fram en vision, en mission och lite tester för den här missionen. En mission känns så himla högtravande. Men det är vision, mission och mission tests. Man kanske kan säga att det är vårt kall eller vårt uppdrag här om missionen.
Jag tycker mission är ganska bra ändå.
Det flyter, det ligger skönt i munnen. Vision och mission. Men jag är alltid tvungen att... Men vänta, ta här nu. Vision, vad är det? Och mission, vad är det? Kortfattat så är vision var... Och missionen är hur. Så här, var ska vi befinna oss? Mission är hur tar vi oss dit?
Precis.
Visionen pratar om framtiden. Missionen pratar om vad leder oss in i framtiden. Hur leder sakerna oss dit?
Precis.
Och de har en mission har fyra egenskaper. En bra mission liksom. Den ska beskriva kunden.
Eller användarna.
Ja, det är bra. Den ska också beskriva vad vi gör för att leverera den här tjänsten och produkten. Den ska också berätta vilken tjänst, produkt vi ska leverera. Och vad är det som gör en unik eller annorlunda?
Vad är det för USP?
Yes, och där har jag ett jättebra, väldigt bra test för så här, okej, är det här en USP, en unique selling point? Man kan kalla det för the billboard test.
Det har nog berättat för mig någon gång.
Den finns med en annan bok. Kan vi skriva det här på en reklampelare? då är det förmodligen någonting som är unikt för oss. Mm. Eller annorlunda. Och sen så behöver vi våra tester, våra missionstester. Det ska vara någon form av så här, en handfull indikatorer på att vi har lyckats. En så här jättebra, ett jättebra så här mission test var, jag tror det var Kennedy som i början på 60-talet då, sa att innan det här decenniet är slut så ska vi ha satt en människa på månen och fått tillbaks den människan säkert på jordklotet igen.
Yeah.
Det är väldigt, det är ett så här riktigt bra mission test tycker jag.
I believe that this nation should commit itself
to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Mm, ja. Jag såg direkt JFK framför mig här när du började snacka. Han lät ju precis så där.
Mm.
Jag har letat lite grann efter så här riktigt bra mission statements.
Mm.
Det var svårt, kan jag berätta.
Mm.
Det blir alltid väldigt högtravande.
Mm.
Den bästa jag hittade, som ett företag som många känner till också. Det här, ni kan gissa, du kan få gissa här, Tobbe. Vad är det här för företag? Så här är deras mission statement. To help bring creative projects to life.
Ja, det skulle kunna vara typ vad som helst.
Nej, jag kanske... Ja, absolut.
Adobe kanske?
Nej. Det är Kickstarter.
Mm-hmm. Just det. Mm-hmm.
Jag tycker den är bra.
Mm.
Det fanns massor med andra jättekrystade. Nike hade en ganska bra. Jag kommer inte ihåg den hur den var ordagrant. Men de säger så här att vi vill hjälpa atleter att nå sin fulla potential. I mening två säger de, har du en kropp är du en atlet.
Det är bra.
Det tyckte jag var fint.
Mm.
Ja, det är ganska så där mysigt och inkluderande. Så att, först så tänker man så här, men atleter, vad jobbigt. De är ju för dryga de där atleterna. Men alla som har en kropp är en atlet. Ah, titta, jag är en atlet.
Mm.
Jag gillar Nike. Jag vill nå min fulla potential.
Men det låter som man ska komma på såna där klatscha mission statements. Då har man sitt jobb där liksom. Speciellt om det hade varit till exempel Agical som skulle göra en sån här sak tillsammans. Då hade vi behövt 3 veckor på att hitta på det här.
Ja. Det är
en lång session.
Nej, men absolut. Det behöver inte vara lätt det här.
Nej.
Eller det är inte lätt. Men genom att jobba med det här, då får du ju liksom en bättre liksom enighet.
Mm.
Mm. Absolut. Nej, men det var liksom syftet. Det var S-et i siken.
Mm. Då ska vi gå över på I-et då.
Mm.
Som är inriktning. Eller alignment.
Ja.
Och här ska vi jobba med att dels ta fram gruppens värden och principer. Alltså som XP har ju pratat ju om ett antal värden.
Mm.
De har vi gjort avsnitt av.
Ja.
Kommer du ihåg alla dem?
Jag kommer ihåg enkelhet, mod, feedback.
Jag försöker se gästerna framför mig när jag ska komma på dem där. Kommunikationen, va?
Kommunikation. Och den sista är respekt.
Just det.
Det är den femte som lades till.
Den femte slamkryparen.
Du menar den femte som är en slamkrypare eller du menar den femte slamkryparen?
Ja, som är en slamkrypare tänkte jag nog mest.
Ja, okej. Okay. Mm. Okay.
Så men det handlar om att ta fram liksom, vad har vi för värden som vi vill tro på? Och sen så kopplar man principer till de här värdena. Och det behöver inte vara en en-till-en koppling att varje värde ska ha en princip. Utan det kan vara ett värde kan leda till flera principer eller en princip kan stödja flera värden och så vidare.
Mm.
Men jag tänkte, om man tog så här som exempel, säg att vi skulle göra det här för podden. Det funderade jag på. Vi borde göra det här för podden.
Mm-hmm.
Men då skulle till exempel ett värde kunna vara nyfikenhet. Och då skulle principen för det kunna vara till exempel att vi vill uppmuntra lyssnarna att berätta om sin vardag, till exempel. Det har vi gjort några gånger i olika former.
Mm.
Och när vi har gjort det här så ska vi fortsätta och då ska vi ta fram working agreements. Hur brukar vi översätta working agreements?
Ja, någon form av arbetsöverenskommelser.
Mm, precis.
Det har vi jobbat med. Du och jag har gjort det en gång. När vi hade det återigen i urprojektet.
Ja.
Då hade vi ett sådant. Och de var hyggligt levande.
Mm.
Sen efter ett tag så blev den ganska statisk. Mm. Men då hade det här satt sig.
Mm. Det brukar ju vara typiskt sådana här saker som att vi ska ha den testteckningen och vi ska inte prata i munnen på varandra på möten och så vidare.
Mm. Mm. Ibland behövs det, det känns som det är så här fritidsgårdsregler ibland.
Mm.
Och ibland så blir det lite mer sofistikerade grejer.
Vi kastar inte silo inomhus.
Det känns så här, men vi hade ju några sådana så här som bara för att stävja visst beteende som någon hade gjort någon gång.
Ja.
Det är lite töntigt tycker jag. Sådana saker tenderar till att försvinna från den där listan efter ett tag.
Ja. Vi kommer i tid till våra ståuppmöten och sånt där.
Ja, det där är absolut. Det kan vara värt att påminna
folk. Definition of done brukar vara en sån där typisk sak som folk tar upp på sin, på sin lista över arbetsöverenskommelser. Vad är egentligen klart?
Mm. Det är ganska vettigt att prata om.
Mm.
Sen så tycker jag att den här liksom definitionen oftast är helt knasig.
Mm. Och varför vill man ta fram såna här då? Jo, det är ju framförallt så är det ju så att när laget får liksom fundera igenom sin vardag, sitt arbete, olika aspekter av det arbete de kommer att utföra, så får de liksom en snabb start till det faktiska arbetet.
Mm.
Och det kan vara rätt effektivt och värdefullt.
Mm.
Och om vi återigen tänker oss podcasten så skulle vi kunna ha arbetsöverenskommelser som att typ vem som helst får föreslå ett ämne och inga ämnen skjuts ner. Det brukar vi vara ganska bra på till exempel. Eller om vi har en gäst så är det gästen som ska få ta plats och sånt där. Att vi inte överglänser gästen och sånt.
Nej.
En tredje del av den här inriktningen är att vi ska börja bygga gruppen.
Mm.
Eller bygga laget. Vi måste låta laget lära känna varandra. Det här är ju liksom beroende av hur väl lagmedlemmarna känner varandra redan. Det kan ju vara som redan har jobbat ihop väldigt länge. Men det kan också vara ett nyrekryterat lag från alla möjliga håll och kanter. Och då att bara att de får lära känna varandra lite.
Ja, då tar det ju lite längre tid.
Mm. Så då en del av den här inriktningskartläggningen blir då att påbörja det här arbetet. Att alla ska få lära sig allas namn, bara en sån sak liksom.
Mm.
Kommer du ihåg den där roliga leken vi gjorde med Mikael Riese där man skulle gå och skaka hand och få den andres namn. Kommer du ihåg det?
Ja. Ja.
En sån grej kan man göra liksom.
Det är fantastiskt roligt. Det blir dråpligt ganska fort.
Ja, precis. Att man gick till en slumpmässig person och skakade hand och så presenterar man sig. Hej, jag heter Tobias. Mm. Och då sa den andra vad den personen hette. Och då fick man den personens namn.
Ja.
Så att om jag hälsar på dig så fick jag Ola. Så sen skulle jag gå vidare till nästa person och då skulle jag presentera mig som Ola istället.
Ja.
Och så fort någon sa fel så fick man börja om hela leken, visst var det så?
Ja, så var det nog.
Medan när man fick tillbaka sitt eget namn från någon annan, då kunde man gå och sätta sig. Och så gällde det att alla skulle liksom få tillbaka sina egna namn. Det var väldigt kul.
Ja, den är ju jättebra, då bollar ju alla de här personerna runt alla namn som finns.
Mm, precis.
Det är fantastiskt. Jag hade glömt bort den. Mm. Men när du berättade den så kom jag ihåg. Han är fantastiskt rolig och bra, Mikael Riese.
Mm.
Han var ju med för övrigt i XP-avsnittet Kommunikation.
Mm, precis. Det kan man gärna återbesöka om man...
Ja. Ja.
Och utöver att liksom lära känna alla namn så är det ju självklart viktigt att ta det vidare utifrån det också. Det som är väldigt effektivt och man kan kartlägga är ju liksom alla personers styrkor och svagheter.
Mm.
Vilka styrkor har vi i laget? Vilka svagheter har vi i laget? Behöver vi lära oss någonting? Behöver vi komplettera med en DBA eller liksom sådär? Det är ju egentligen sånt som är det man vill kartlägga i främst. Liksom. Så det var väl I1, skulle jag säga.
Ja. Då kastar vi oss över K1.
Ja, för att komplettera siken. Blir det här stjärtfenan då?
Ja, det kan vi säga. Eller om du har lite mer helhetsgrepp så blir det här skinnet då.
Ja, systemtänket.
Ja.
Ja, men kontexten, det handlar ju om att liksom hitta vilka gränser som finns. Mm. Till exempel, vilket ansvar har olika personer? Mm. Vem kan eller får eller ska bestämma vad?
Mm.
Vem är berättigad att bestämma det här? För det är sånt är jätteviktigt att veta, för det är ju det som är en del av det här med att hitta kommunikationsvägar. Om jag behöver få en licens av den här mjukvaran, vem ska jag gå till då?
Mm.
Om man vet det redan från den här kartläggningen så sparar man ju värdefull tid. Liksom.
Sånt där är jätteskönt att veta. Att jag kommer ihåg när vi hade våra första återblickar.
Mm.
Så kom vi fram till att ja, men det här skulle vi vilja ändra, det här och det här och det här.
Mm.
Bara för att sen komma fram till att nej, det där går inte att ändra.
Nej.
Men det tog oss flera veckor att fatta det, att det där, vi kan inte bestämma det i våran grupp.
Nej.
Vi kan knappt bestämma det utanför våran grupp, utan det är liksom långt, långt, långt bort. Och det är väldigt frustrerande.
Det var ju en av liksom den stora nackdelen med projektet, att vi var ju superagila i våran lilla ankdamm där inne i vårat teamrum. Och sen utanför i den stora världen var man totalt olättrörlig.
Ja.
Det gjorde ju att vi kunde ju bara påverka, eller vi kunde ju bara förbättra de delarna som vi själva hade full kontroll över. Ja, men så fort vi var tvungna att röra oss utanför rummet, vilket man ganska snabbt måste, så var det ju bara som att gå in i en vägg. Liksom.
Ja, det var lite grann den här tvångströjekänslan.
Mm. Verkligen. Det satt en stor sfär runt vårat teamrum som var så här.
Mm.
Gick man utanför den så fick man en elstöt. och utöver det här med att utreda ansvar så vill man ta reda på vilka övriga begränsningar som finns. Har vi några begränsningar i tid? Får den här ansatsen sträcka sig hur långt som helst i tid? Ja. Har vi pengar att ta hänsyn till? Kommer pengarna ta slut om en månad?
Ja.
Har vi några organisatoriska begränsningar? Får vi göra precis hur vi vill? Och så ska sponsorerna beskriva vilka resurser som laget har tillgång till.
Menar du personer nu eller menar du faktiska resurser i form av pengar?
Ja, nu menar jag nog faktiska resurser. Men absolut, människorna är en del av det också. Men vi behöver inte kalla dem resurser. Men det är liksom, vilka tidsaspekter har vi? Vilka kommer jobba på produkten? Vilken utrustning har ni tillgång till? Vilka servrar finns? Vilka datorer finns? Vilka lokaler finns? Kan ni ändra lokalerna hur ni själva vill? Eller är det liksom det så här, take it or leave it? Mm. Vilken utbildning kan ni få om ni behöver komplettera utbildning? Och så vidare. Ja. Och sen som en fjärde del i det här och kartlägga kontexten så vill vi göra en prospektanalys som det kallas. Mm-hmm. Som handlar om att försöka hitta hot och möjligheter Har vi några externa hot? Har vi någon, kanske finns en konkurrent som vi vet jobbar på exakt samma eller liknande produkt.
Vi måste förhålla oss till.
Precis. Kan vi göra, vi kanske måste göra anpassningar för att sno marknadsandelar eller sådär.
Ja, ibland finns det ju, åtminstone hör jag det, att det finns någon form av uppfattning om att nej, men det här är det minsta möjliga för att en sån här produkt ska vara gångbar överhuvudtaget. Så måste den innehålla de här tre komponenterna.
Ja.
Det finns ju någon form av, du kan ju ifrågasätta det. Men ibland så behöver du inte ifrågasätta det, utan det är bara så, okej, nej, men det här är som ibland kallas för table stakes. För att spela det här spelet så måste du ha de här grejerna i din produkt.
Alltså med urprojektfallet. För att den här produkten ska vara gångbar måste hela den här kravspecen på 200 sidor vara uppfylld.
Ja, det där var ju... Ja. mycket gråt och tandagnisslan där kring det.
Och då tror jag faktiskt vi har kartlagt även kontext. Så att cykeln är komplett och simmar glatt i sin damm.
Ja, jag släpper ut den och den är livskraftig. Det är lätt att se att det här lätt blir aktiviteter i en liftoff. Det är lite kul, för det var ju en översättning som vi hade missat ganska så helt och hållet. Det var att vi skulle kunna kalla liftoff för avstamp.
Just det.
Men det missade vi. Vi gör ju en liten grej av att översätta allting till
alla stora. Det var Leif, tror jag, som nämnde att de blev förvånade att vi inte använde den översättningen.
Ja, nej, men till alla stora glädje så har vi nu ett ord här för liftoff. Nej, men det här blir aktiviteter då, de här kartläggningen. Gifter ihop sig ganska bra med en liftoff. För att få den här farten ut och framåt.
Återigen, jag kan säga, så här, när man läser om det så är det liksom, varför har vi inte gjort det här oftare? Hade vi gjort det här i projektet, det hade blivit så mycket bättre och så vidare.
Det är ju inte för inte som den kallas för någon form av den bortglömda, den dolda praxisen i den agila världen. Så att jag tror att den likt jag tror att det, anledningen till att den kanske inte praktiseras så mycket är just det här att det krävs en hel del förberedelser och en väldigt känslig hand för att slå an den här tonen. Och sen så förmodligen skräcken eller tron om att det här är för sent. Vi kan inte göra det här nu. Gör vi det här nu så kommer vi störa. Och förstöra. Precis.
Jag tror att det är mycket det att ofta är projekten eller produkterna redan uppstartade när man blir inblandad.
Ja.
Eller när hela laget blir inblandat.
Ja. Det, så är det nog. Men vi tar och sammanfattar det här lite grann och säger att det består, en lättviktskartläggning består egentligen av 5 stycken värderingar. Och det är att man ser till hela systemet, vi samarbetar, vi kör TFS tillräckligt för stunden, vi siktar på en bra start och vi fortsätter med ett ständigt lärande. Och sen så tar vi tar oss an det här och vi har 3 komponenter som vi vill hitta. Och det är den här fisken då, den här siken, syfte, inriktning och kontext. Och gör det här med rätt personer, vilket är någon form av produktägare, sponsor och kärntruppen. Och sen så ha en mötesledare, någon form av person som underlättar för er. Och gör det här i ett bra rum med dagsljus högt i tak, snacks och dricka.
Absolut.
Då tackar vi för oss den här gången.
Nästan, va?
Nästan.
Vi har pratat om kortlekar.
Det har vi gjort och nu har vi kommit på hur vi ska lotta ut den första kortleken. Vi kommer i våra show notes länka till en liten rebus.
Just det.
rebusen kommer att det kommer vara någonting datorrelaterat.
Utvecklarrelaterat till och med kanske.
Ja, det kommer det vara. Och jag tänker mig att ni som vill vara med och tävla så kommer vi samla in svar. Och ur den här poolen av rätta svar så kommer vi dra en vinnare.
Ja.
Som får en kortlek skickad till sig. Ni kan skicka svaren till oss på Twitter. Och då tycker vi att då är det nog bra att kanske direkt meddela.
Ja, precis. Det är lite dumt annars. Det blir väldigt många som får möjlighet annars.
Mm.
Om man skickar det öppet.
Ja, eller så mejlar ni. pod@agical.se.
Mm. Ska vi säga Twitterkontot också?
Ja, det är @vag_74.
Ja. Eller så kan man skicka till oss individuellt också.
Ja, det går också bra.
@Elnestam för dig och @TobbeAnderberg för mig.
Mm. Eller gå in på Slacken och där skicka ett privatmeddelande så att säga.
Mm, precis.
Gå in i show notes, klicka på länken till rebusen och sätt igång och klura.
Jajamän. Och så hörs vi igen om 2 veckor då.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!